Palmemordet, avsnitt 200.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varat. Varför skulle jag göra?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson.
Och av mig, Dan Hörning.
Och Juan Esposito är här.
Och den görs även av mig, Milos Larsson.
Ja, det här är nämligen avsnitt 200. Det är värt att fira att vi faktiskt har gjort 200 avsnitt. Så därför har jag återupplivat traditionen med panelavsnitt som vi inte haft på ett tag. Men vi har lagt ut en tråd på Facebook. Den är det för sent att fylla i frågor till panelen, men frågorna kommer i nästa avsnitt. För vi kommer dela upp det här på två avsnitt. I det här avsnittet blir det mest nostalgi, men även en blick framåt på de kommande minst 200 avsnitten. Först tänkte jag ta och presentera paneldeltagarna. Tobias har ni ju kanske hört talas om tidigare, men har du någonting att säga till ditt försvar?
Nej, inte mycket egentligen. Blev känd som Viktor Gunnarssons röst i förhören och har sedan fortsatt att göra avsnitt med relativt jämna mellanrum här. Så att jag tror de flesta vet ungefär vem jag är.
Har du berättat om Bilköping i podden?
Nej, jag har inte berättat om Bilköping i podden. Jag tycker jag ska göra det alltså.
Ja.
Mm. Jag är alltså speaker eller röst åt ett antal tecknade bilar i en serie som heter Bilköping. Och det här har ju väckt stort intresse bland mina medarbetare som tycker att det är lite kul arbete. I ena änden så jobbar jag med mord, i andra änden så jobbar jag med barnserier då. Men jag gör det jag tycker är roligt helt enkelt, och det är himla kul att få lite barnslig ibland också.
Ja, det här målgruppen för Bilköping är väl 1-3-åringar?
Ja, eller? Någonstans där ja.
Det är många oroade föräldrar som har kontaktat mig och frågat varför lyssnar mitt barn på Viktor Gunnarsson?
Ja, jag fick den frågan också. Och då var det någon som lyssnade på podden på jobbet. Den lyssnade på Tänk om på jobbet och lyssnade på Palmemordet på vägen hem från jobbet. Och sen satt ungen och lyssnade på Bilköping. Så att han tyckte att jag var lite väl, alltså han träffade mig mer än sin fru ungefär.
En komplett Tobias Henriksson-dag.
På gott och ont.
Ja, och här har vi även då Juan Esposito som ju har varit med i ett avsnitt tidigare.
Precis, det var väl för lite mer än ett år sedan tror jag. Samarbete då med Sanningskommissionen där vi gjorde avsnittet om Yvonne och den springande mannen.
Ja.
Ett litet försök på att försöka få in en massa med siffror och tider i ett poddavsnitt. Jag var väldigt skeptisk där till en början. Vi valde att göra det ändå. Jag vet inte om du blev förstått av lyssnarna sådär. Men det var spännande.
Ja, jag
för du kommer till slutsatsen
jättebra.
Att vi kan inte avgöra om det är gärningsmannen eller inte som springer där på David Bagares gata. Då.
Om ni tyckte om Yvonne och den springande mannen så får ni se till så vi kan ha med mer Juan Esposito i podden.
Men några intressanta slutsatser bara för att dra dem och lite så här flashback från det avsnittet då var ju att relationen mellan polisens ankomst till mordplatsen och vittnet Lars Gis väntetid där inne på Tunnelgatan, att det står i relation till varandra, vilket gjorde att tiderna som bröderna Puttiainen kom fram till inuti labyrinten ger en ganska lång väntetid på vittnet Lars J.
Vilket, just det.
Ja, får man väl bedöma sannolikheten i den väntetiden då, men den är över en minut. Ja, det var lite spännande sådär. Men kanske ett svårt och komplicerat avsnitt. Va?
Ja, det är intressant att höra vad ni tycker. Jag tror det mesta kritiken vi fick vara positiv när det avsnittet kom. Men det var ju lite mer på djupet än vi brukar gå.
Ja, det var väldigt svårt att göra det bara ljudligt. Så där. Vi försökte väl med någon powerpoint där på YouTube också. Va?
Ja, det finns en powerpoint på YouTube.
Just det, ja, precis.
Jag ska tacka dig också för massa annan hjälp som jag har fått med podden som bakom kulisserna. Så stort tack för det. Du är extremt kunnig i ämnet. Och så Milos.
Jaha.
Hej.
Hej.
Välkommen hit.
Ja, tack så jättemycket.
Vill du berätta någonting för lyssnarna om vem du är?
Ja, vad ska man säga? Jag har ju varit intresserad av Palmemordet sedan det hände när jag var 10 år. Och jag är ju lite kusiner från landet, så åkte man in till farmor och så. Ja, vad gjorde man då? Då gick man till Sveavägen och tittade på mordplatsen och sådär. Så och sen har man ju följt med och läst alla böcker och
Var föräldrarna intresserade också, eller?
Nej, det kan jag inte påstå. Jag, lite i början så var nog hela svenska folket väldigt intresserade med Holmers presskonferenser och sådär. Ja. Men mitt intresse, det har fortsatt, och så har man ju läst de flesta böckerna. Lars Borgnäs tv-program var ju en höjdare när de sändes.
Ja, verkligen. Du är ju också frontman i ett band som vi ska prata lite mer om i slutet av avsnittet.
Ja, precis. Vi sparar bedrövligheterna till lite senare.
Så, ja, mer om det i slutavsnittet. Nu tänkte jag att vi först skulle titta på allting vi har gjort där. Nu har vi nästan hållit på i 4 år med den här podden och 200 avsnitt. Jag gör ett antal poddar, men ingen har kommit upp i 200 avsnitt än. Utan det här är den första. Så att jag har firat 100 avsnitt i några poddar, men 200 är otroligt mycket. Och jag måste passa på att tacka alla sponsorer på Patreon som har gjort det här möjligt. Det är tack vare er vi har kunnat komma ut varje vecka. Och vad har vi då gjort under de här 200 avsnitten? Framför mig har jag en lista på alla avsnitt. Och nu tänkte jag försöka förklara lite hur jag tänkte. Vi började ju med första avsnittet så här, vad ska det handla om? Och faktum är att modellen för vilken ordning vi tar avsnitten fortfarande stämmer. Men jag gjorde om första avsnittet, som ni kanske har hört, lite senare med lite bättre ljud och sådär. Det är ju väldigt kort. Sen Olof Palmes sista dag i livet, och sen blev det skott, och sen blev det kulor och vapnen. Sen började jag med ögonvittnen. Och där gick jag igenom ögonvittnena alldeles för fort. De viktigaste ögonvittnena. Utan skulle jag göra om det idag, då skulle jag gjort dem ordagrant från förhören istället. Där snabbspolade jag betydligt. Till exempel i just vittnet Lars, vill jag minnas. Men då tänkte jag, nej, men det här kan inte bli så himla många avsnitt. Jag kan inte hålla på och liksom göra 12 ögonvittnesavsnitt som jag gjorde sen. Sen kom vi fram till första spåret. Och det var populärt. Där du fyllde på, Tobias, nyligen med Christer A.
Stämmer.
GH, som även har fått frågor om idag. Vill vi säga någonting om Christer A? Blev det någonsin någon textning på YouTube-videorna?
Det blev textning på... Jag vet, hur många avsnitt gjorde vi? Var det 5-6 avsnitt, va? Alla utom ett. Det var problem med textningstjänsten på sista avsnittet.
Aha.
Och det fick nog nästan mer feedback på att det inte fanns textning på det än på respons på de övriga avsnitten tillsammans. Sen, det föll väl lite ur minnet sen tyvärr. Men Paul Smith ansträngde sig för att försöka prata skandinaviska, sa han. Och för mig då, när jag från Sydsverige, så var det någorlunda begripligt. Men jag har ju förstått att kommer man över liksom Blekinge och Småland där, så kanske det är lite värre. Så att,
ja, jag tyckte det var förståeligt faktiskt, det Paul sa. Jag tyckte det var jättebra.
När började ni lyssna förresten?
Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte riktigt när jag kom in i bilden. Då hade det hållit på ett litet tag åtminstone.
Ja, för det här var ju väldigt tid. Jag började med Christer A-del.
Ja, precis.
Avsnitt 10.
Ja, jag tycker de är bra. Jag vet inte, vi kanske kommer in lite mer på honom som person och misstänkt i lyssnarfrågan där.
Ja, det kommer
jag
att göra.
Då sparar jag lite kommentarer där. Men ja, jag vet inte om det var efter det någonstans. Men jag har ju lyssnat i kapp som sagt. Så.
Ja, med oss.
Ja, jag har lyssnat sen du gick igenom gärningsmannaprofilen.
Oj, ja, det var någonstans runt
15-16 där.
Är det så tidigt? Ja, avsnitt 15 i gärningsmannaprofilen del 1. Och vi kanske kommer tillbaka till gärningsmannaprofilen ganska snart.
Det finns en risk för det, ja, absolut. Ja. Det kan vi prata mer om i kommande avsnitt kanske.
Ja, det kan vi absolut göra.
Yes.
Vi går vidare. Efter Christer A tog upp Rotarmé-fraktion. Men jag tog aldrig upp japanska röda armén, som ju Holmer så berömt pratar om i sin bok tillsammans med ostkustfiskarna. Men japanska röda armén var en riktig grej. Och den kommer jag faktiskt att göra 3 avsnitt om i en annan av mina poddar, nämligen Massmördarpodden. För japanska röda armén var ansvarig för 3 olika incidenter som kommer i 3 olika avsnitt av Massmördarpodden som ni kan hitta på podme.com. I början av 2020, vi kommer nog inte att ta upp japanska röda armén i den här podden eftersom vi har väldigt lite japaner på Sveavägen. Sen kom vi in på gärningsmannaprofilen och gjorde 5 delar om den. Sen hade jag min första gäst. Och det var Gunnar Wall. Vi pratade om bajonettdådet. Det är också ett av bara 2 Christer Pettersson-avsnitt vi har gjort. Det är inte fler än så, eller?
Nej, inte.
Det andra avsnittet är med Gert Fylking, med kanske det sämsta ljudet i poddens historia.
Fast jag skulle säga att det var väl inte riktigt vår förtjänst.
Nej.
finns det någon att skylla på.
Vi spelade in två avsnitt om Chris Pettersson. Ett för Gert Fylkings podd och en för min podd. Men efter att vi hade spelat in en hel dag så upptäckte ljudteknikern att han inte hade kopplat in saken, utan allting hade spelats in på en Mac som stod på bordet. Och då tänkte Gert då, liksom, när det här går inte sända. Så att det avsnitt som jag spelade in med honom finns inte för hans podd. Medan jag då ändå valde att sända det här anskrämliga ljudet. Och jag måste återigen be om ursäkt för det dåliga ljudet i många av de tidiga avsnitten. Jag är självlärd vad gäller ljud och det tog ett tag att förstå någonting.
Jag tycker det är lite charmen med det hela också.
Ja, det är lite så underground, jag sänder från källaren.
Precis, och sen du, ja. Men alltså, det är som en resa liksom.
Så. Ja, men alla börjar ju någonstans. Ja. Och jag menar, jag tror du sa Dan vid något tillfälle att om man bara ska fokusera på att få det perfekta ljudet, få de perfekta gästerna och allting, då blir det aldrig någonting gjort. Utan man måste ju köra igång någonstans. Ja. Om det då är med lite, ja, sämre ljud, men om det är med lite annorlunda ljud, så då får det väl vara så. Innehållet är fortfarande bra.
Jag skulle vilja säga att entusiasmen där som du uppringar i början, den lyser ju verkligen igenom. Så att, var roligt att lyssna från, ända från start.
Tack. Jag tror ju att man ska vara väldigt entusiastisk när man poddar. Ja. Och det här är ett väldigt spännande ämne. Men just avsnitt 16, Bajonettord med Gunnar Wall, där kom ju ljudproblemen verkligen fram också. För där satt vi i ett helt kallt rum med liksom inget skydd från eko överhuvudtaget och en Blue Yeti på bordet då, som räckte för att göra gamingvideor på YouTube, men inte riktigt för att intervjua Gunnar Wall. Det var en ljudtekniker som försökte rädda det avsnittet. Mm. En mötesscenario avsnittet. Men Gunnar är ju min favoritgäst och intervjuar, som ni säkert har märkt. Han kommer väl tillbaka i podden snart igen. Så fort jag lyckas lura på honom ett ämne. Sen tyckte jag att jag sträckte ut nacken lite och tog lite risker. När jag avsnitt 21 började ta upp då svensk extremhöger. Mm. Och hur den såg ut på 80-talet. Och här hade jag ju någon gammal BSS-bild på YouTube också som bild. Men det är ingen som... Jag fick inte några reaktioner alls. Jag trodde att jag skulle få... Att folk skulle bli arga från avsnitten. Eller att jag skulle få liksom hot och saker från dagens extremhöger. Men ja, kommer ni ihåg någonting av svensk extremhöger? Vi pratar om Anders Larsson, om VCL. De nazistiska och högerextrema partierna i Sverige. Plus då tidningen Kontra.
Ja, men precis, men de kom ju in i ett sammanhang runt Palmemordet och har varit en del av utredningen, så att det är ju klart att du klarar dig undan. Du står ju inte för de åsikterna liksom, så att det här, ja, det är ju kring Palmemordet helt enkelt, och det, ja, det är fakta som finns, så att, men, nej, men det är spännande. Mm.
Det är ju en sak som är intressant som jag har tänkt på, just det här med sociala medier och med poddar. När du tog upp svensk extremhöger och inte fick några reaktioner på varken innehåll eller bildval så att säga. Men däremot så fanns det en svensk partiledare som hade vår podd som favoritpodd. Och då blev det väldigt mycket reaktioner åt båda håll i och för sig. Men ja, det är lite olika hur den här pendeln slår uppenbarligen.
Ja, det stämmer bra det. Då blev det reaktioner.
Mm. Är det hemligt vem det var?
Nej, vilken svensk partiledare i riksdagen skulle orsaka reaktioner.
Så att, jaha, ja. Så är det.
Han har samma initialer som Johan Åhman. Tobias, du har ju sträckt ut nacken mycket mer än vad jag gjort i din podd Tänk om. Den borde ni lyssna på förresten. Tänk om finns på Acast och där poddar finns.
Ja.
Tobias är inte rädd att sträcka ut nacken på samma sätt som jag är.
Nej, det är jag inte. Alltså, det har varit avsnitt av Palmemordet med som jag kanske... stuckit ut nacken ibland lite för långt, det måste jag ju erkänna, men det är, nej, jag är inte speciellt rädd för det, det är inte nu. När det gäller Tänk om då, så senaste avsnittet rörde ju myter om Greta Thunberg, som ju är en ytterst kontroversiell person för många tydligen då. Och när fakta kunde belägga att Greta Thunberg inte drivs av ett stort PR-maskineri, att hon, ja, hon faktiskt försöker göra någonting bra, att hon har en fullt adekvat både intelligens och utbildning för att klara det här, då blev det väldigt mycket liv. Alltså, det är väl där jag känt har kommit mest reaktioner, för att det är ett ämne som ligger nära i tid och det är ett ämne som uppenbarligen upprör väldigt många. Och med risk att stöta mig med folk här nu, men det är uteslutande män som har skrivit negativt och kvinnor som har skrivit positivt. Jag vet inte om det är någon slags könsuppdelning där eller om det bara är slumpen, men jag hade nog förväntat mig att det skulle bli ganska mycket liv om det, ja. Men jag tänker ju avsnitt som vi kommer till sen, som när jag till exempel intervjuade Victor Gunnarssons exfru, det var ju ett avsnitt som fick väldigt både positiva och negativa reaktioner. Men samtidigt så...
Det var ett fantastiskt program.
Jag tycker nog att det hade sin plats, det tycker jag. Och Ibland måste man våga sticka ut hakan lite för att få de där extra, den extra dimensionen på det, tycker jag i alla fall. Däremot så är det ju jättebra som du, Dan, som är lite försiktig av det, för ibland så behöver jag någon som rycker lite in och säger att det där kanske är lite far out liksom.
Ja, men jag har lite synpunkter på det avsnittet, så det var en del uppgifter som var väldigt prekära så. Kring Viktor Gunnarsson då, som liksom, de blev ju oemotsagda, de var hans ex som har. Ja. Så att jag kan förstå viss kritik.
Jag kan också förstå det.
Och sen är det då frågan, vad har de med själva mordgåtan att göra? Har de någonting? Ja. Kanske inte, jag vet inte sådär. Så att, jag kan förstå viss kritik.
Ja. Vi kommer säkert till det avsnittet sen också, men samtidigt så, det vi kunde göra var att erbjuda folk att kommentera det här, eller att det inte skulle stå oemotsagt, och då är det ju hans familj framförallt, efterlevande då. Mm. Och de har ju valt att inte höra av sig. Och, men jag förstår att det kommer kritik. Och när jag åkte ner för att göra den här intervjun så hade ju inte jag... det var inte den typen av intervju jag trodde det skulle bli. Och där borde väl jag kanske styrt upp det lite annorlunda. Men på något sätt så... Jag tycker ändå att vi... jag förstår kritiken, absolut. Men jag tycker ändå att vi kom i hamn med det på ett sätt som gjorde att folk åtminstone fick ett nytt intresse, nya uppgifter om Gunnarsson som de kunde gå vidare på. Sen om det är etiskt i varje minut så att säga, det kanske det inte blev, men det, där tror jag intervjuobjektet är väldigt glad för att prata kring Gunnarsson och hans liv och sånt där. Kanske var lite för öppen med det, och jag kanske borde klippt lite hårdare, så absolut.
Vem är offentlig person när det gäller alla personer kring Palmemordet? Så att säga, han fick ju ett skadestånd. Men här är ju viss mån offentlig person, om jag förstår det rätt. Men det finns ju andra som namnges, så att säga, i samtal om mordet på Olof Palme. Och, var går gränsen mellan offentlig person och privatperson?
Ja, det är en jättebra fråga. Vi hade den diskussionen, vill jag minnas, med en juristkunnig person, om jag inte minns fel, innan vi släppte avsnittet.
Ja, vi har ett antal jurister som är prosmänna på den.
Och de svaren vi fick var ju att i och med att Viktor Gunnarsson själv sökt upp ljuset, alltså han har själv gått ut och berättat sitt namn, han har låtit intervjuas i både tidningar och radio och så vidare, så är han att betrakta som en offentlig person. Det gjorde ju att vi kunde sända de delarna som handlade om honom i alla fall. Sen kan jag väl hålla med om att det blev några delar som kanske berörde personer runt omkring som inte har med mordgåtan att göra. Och där hade vi kunnat klippa hårdare helt enkelt. Eller jag hade kunnat klippa hårdare. För det
jag förstår det. Jag tänker på, det finns ju vittnen. En del har ju blivit uthängda här under året och föregående år och sådär. Med fullt namn och sådär. Men det... Man kan jobba så, man kan prata om dem med sitt namn, med deras namn.
För att ta det säkra för det osäkra så har ju vi valt att använda granskningskommissionens namnkonvention.
Ja.
Så vi säger efternamn med en bokstav och heter folk helt kodade namn som polisman A och så vidare, så använder vi det namnet. För att jag tänker att om staten gör det så måste det vara rätt.
Ja.
Jo, men det är ju tanken här också. Det märkte vi ju när vi hade samarbete med TB100 som gjorde en intervju med Kai Hane. För övrigt ett annat avsnitt som har väckt en del känslor. Men där fick vi ju lägga censurtutan på en del grejer, för att Hane har aldrig varit rädd för att prata för sig. Och där blev det ju en del namn och sånt som kom fram också som kanske inte var så lämpligt för förväntlighet. Men jag håller med Dan, vi försöker tänka på förnamn, första initial, alltså initialen i efternamnet eller kodade namn. Det är svårare vid intervjuer, absolut, men det är det vi ska försöka förhålla oss till.
Eller i Palmevandringsskildringar.
Ja, just det. Så kan det vara ibland, ja.
Sista minuten klippningarna kanske hördes i Palmevandringsavsnittet från i år, när jag skrek på Tobias angående polisman F.
Ja, du frågade mig om vi ville bestämda, helt enkelt.
Det är inte lätt.
Vi går vidare till Grand. Och där kan jag berätta att jag har försökt titta på Bröderna Mozart. Jag satte mig ner. Jag hade en medtittare. Började titta på Bröderna Mozart. Och jag berättade på Instagram. Jag har fått en massa åsikter om filmen. Och den var ju mycket bättre än jag trodde. Men efter 32 minuter upptäckte jag att min medtittare hade somnat. Så jag fick avbryta tittningen. Men jag kommer att se klart Bröderna Mozart. Det är om Grand. Jag tror inte jättemycket har tillkommit efter avsnitten, så vi tog upp Grand alla grannvittnen i väldigt stor omfattning, och Thomas Andersson ställde upp och var Roger Östlund. Han är för övrigt påtänkt att även göra Christer Pettersson i framtiden. Mm. Men det vet inte han, så att berätta inte det för honom. Sen kör vi Skandiamannen, och att vi började med Skandiamannen-avsnitten redan vid avsnitt 32 visade sig vara väldigt lyckat då när Filter kom ut med sina saker 2018. För just Skandiamannen-videorna på YouTube är väldigt populära. Men här är fortfarande då, ja, jag vet inte riktigt vad jag gör och jag säger fel på namnet två gånger i första avsnittet. Och sen jag var oerhört fascinerad av Skandiamannen vid det här laget när jag satt där, och så jag tänkte gå på djupet med dem, och jag tyckte att det blev ganska bra ändå. Vad tyckte ni om Skandiamannen-avsnitten?
Mycket bra.
Ja, det var nästan det första gången jag gjorde ett spår som jag verkligen ville göra det. Den modellen är det jag försöker följa med.
Jag minns ju det när jag lärde känna dig där, så hade vi lite diskussioner om Skandiamannen, varpå du hade honom som en tänkbar gärningsman sådär.
Ja.
Ja, och så jag kunde inte riktigt förstå och så, men... Och sen kommer liksom Filter. Ja, det var ju, vad var det då? Ett år innan Filterartiklarna här och Thomas Petterssons bok. Då, så att,
ja.
Ja, spännande.
Där låg vi i framkant. Mm. Skandiamannen har ju varit med sedan dag ett.
Mm. Ja, jättespännande figur.
Och sen så har vi även Lars Larsson som skriver en bok.
Just det. Och det var ju min huvudsakliga källa för de avsnitten.
Absolut.
Nationens fiende.
Det är där någonstans jag kom in och började lyssna, tror jag också. För det var eller som jag åtminstone fastnade ordentligt för det. För på den här tiden var inte jag med och jobbade med podden. Utan det var en fantastisk gåta på något sätt. Det blev som en... Ja, du presenterade väldigt lyckat också. Så det blev som en... Vad ska man säga? Jag vet inte. Det var medryckande på något sätt. Det var lätt att fastna i helt enkelt.
Jag har en fundering där. Sven Anér, han ska ha i sällskap med en annan privatspanare har träffat Skandiamannen. Och då ska den här som var i sällskap med Sven ha frågat, sköt du Olof Palme? Och då ska han ha sett mycket beklämd ut och svarat nekande på det. Och jag undrar om det är någon som vet vilken den privatspanaren var.
Om ni vet det, så skriv det i kommentarerna.
Jag undrar om Sven Anér också har varit på Skandia och käkat lunch med honom i Skandias matsal. Där jag vill minnas att jag har lite uppgifter om det. Men att han var tillsammans med någon annan där, det... Nej, tyvärr.
De blev väl arga på varandra, om jag kommer ihåg rätt. Sven Anér och Skandiamannen.
Ja, det var, förekom ju en brevväxling.
Mm, precis.
Sven Anér, alltså den legendariska privatspanaren.
Mm, redogörs i hans bok Cover Up. Så finns brevväxlingen där. Och det är väldigt bra fråga, bara för att ta det lite snabbt. Så det är väldigt bra frågor från Sven Anér. Verkligen frågor som man vill ha svar på. Men det går en jul och Stig E, Skandiamannen, han tar lite längre tid på sig att svara på det där. Varpå Sven Anér tappar tålamodet och kommer med lite väl vassa kommentarer i nästa brev. Och då blir det liksom inget svar på de här frågorna. Så det var väldigt, väldigt synd tycker jag.
I någon av de här vänderna så svarar ju Skandiamannen, jag var i allra högsta grad på Sveavägen. Är det den här korrespondensen vi pratar om?
Ja. Absolut, och han redogör lite för vittnet Anna H. Då, som var först fram på platsen, och Gösta Söderström som var första kommissarie på plats också. Då.
De får en skopa ovett där av honom.
Ja, han låter arg, Skandiamannen i det här brevet.
Ja, han är en stor gåta.
Ja.
Och visst är det så att delar av det brevet har du med i de här avsnitten, jag får med det i alla fall.
Det är möjligt, jag kommer inte längre ihåg.
Jo, jag har för mig det. För jag lyssnade igenom det när vi började på andra vändan av Skandiamannen som vi kommer till sen. Så att, jag har för mig det.
Ja. Ja, det är lite roligt ibland man får frågor om avsnitten just som man gjort. Eller så har vi gjort 200 avsnitt och dessutom då kanske 500 avsnitt i andra poddar också. Så blir det så här, vad sa jag nu igen? Vi tog upp Gert Fylking-avsnittet. Jag tänkte väl i början kanske att jag skulle flika in Christer Pettersson i såna här intervjuer lite då, men vi har inte riktigt återkommit till Christer Pettersson. Men var inte oroliga. Vi ska prata om kommande avsnitt, bland annat då säkert minst 80 avsnitt om Christer Pettersson. Jag tog gärna upp mötescenariot med Gunnar Wall i två avsnitt. De avsnitten är de populäraste avsnitten av podden på YouTube, där ju de gamla avsnitten fortfarande finns. Mest av historiska skäl, för vi jobbar inte längre med YouTube. Mötescenariot ska vi inte gå in på nu, för då kommer vi inte att prata om någonting annat. Sen tog vi upp vittnet Alf och hans historia. Sen var det Harvard-affären. Sen kom vi tillbaka till ögonvittnena och insåg att jag hade massor av ögonvittnen kvar. Så började jag göra dem. Sen startade vi Lisbeth-sagan. För Lisbeth Palmes agerande är ju värt att fundera över. Mm. Sen satte jag mig ner med Erik och gjorde Stockholms försvarsskytteförening. Del 1 och 2, det var ju väldigt tidigt. Vi hade inte tagit upp någonting om polisspåret eller polisman A. Men då kunde vi göra försvarsskytteföreningen där. Jag vet inte om det blev bra som det var eller om vi skulle ha tagit det senare.
Kände du någon panik i början? Hur ska jag hinna med allt? Och sådär?
Nej, men däremot trodde jag inte att det skulle bli så väldigt många avsnitt. Nu tror jag lätt att det går att göra 200 avsnitt till, minst.
Absolut.
Och 300 avsnitt till är frestande, för då når vi ända fram till 40-årsdagen av mordet. Om det inte blir löst förstås innan. Och den frågan får jag ofta, vad gör ni om Palmemordet blir löst? Men det ska vi komma tillbaka till nästa avsnitt, för jag har fått en lyssnarfråga på det också. Ja, sen hade vi det första julavsnittet i avsnitt 47. Där folk fick rösta vem de trodde var gärningsmannen. Det har vi tagit bort i år just för att det var ju ett lite lättsammare avsnitt som var tänkt att vara lite roligt. Och det kanske inte är helt passande. Så nu gör vi det inte i år. Vi har tillräckligt mycket att prata om ändå. Men noterbart, varje år vi gjorde det, Christer A. vann alla gångerna. Ja, sen pratade jag med David Lyning. Han var med i Lisbeth del 5. Och sen hade han gjort ett antal intervjuer under åren som... I ett två timmars avsnitt, kanske var det första två timmars avsnittet. Nej, det har varit en del två timmars avsnitt.
Fantastiska intervjuer för övrigt.
Ja. Jag tror du lovade att Lyning skulle komma tillbaka, han har inte gjort det.
Jo, han kom tillbaka ett panelavsnitt.
Ja, det gjorde han.
Ja. Men han har en stående inbjudan att vara med i podden. Han har bara lite mycket annat för sig och upptagen med sportrapportering bland annat. Mm. Det är full fart på honom.
Men kan vi nämna några av dem han hade pratat med då? För han hade pratat med Gösta Söderström till exempel, eller hur?
Ja, och det är ju förstås omöjligt för oss.
Det är omöjligt nu, ja. Så att det har ju ett historiskt värde. Han hade pratat med Borgnäs, så har ju vi också pratat med. Vad hade vi mer för några? Kommer du ihåg det?
Conny Larsson.
Så var det.
Och, ja.
Och några till.
Några till. Sex personer vill jag minnas att det var.
Precis.
Vad tycker ni om två timmars avsnitt? Jag har ju lovat minst 40 minuter i ett avsnitt.
Jag ser gärna så långa som möjligt då. Förutsatt att det är liksom ett schysst innehåll, men det är det ju nästan alltid. Så att, men ja.
Jag kände att jag kanske toade på gränsen när jag gjorde Norrmalmsutredningen. Men jag blev så otroligt glad att vi fick tag på Norrmalmsutredningen till slut.
För det värsta som finns tycker jag, det är ju när jag är på väg till jobbet och avsnittet tar slut innan jag är framme.
Ja, eller hur? Absolut.
Vad tycker du, Milos, om två timmars avsnitt?
Ja, alltså jag lyssnar ju på dig på jobbet. Jag jobbar i byggbranschen, så då kan man vara ganska tråkigt. Så att det gör ingenting hur långa programmen är.
Vad bra. Det finns faktiskt en annan podd som har gjort ett 4 timmars avsnitt. Det är Sagan om Isfolket-podden. Det enda podden har gjort ett längre avsnitt än de har gjort här. Men här finns ju ett antal. Det är säkert minst 10 två timmars avsnitt. Jag vill gärna höra vad ni lyssnare tycker om två timmars avsnitt också. För det kan hända igen. Det här avsnittet har vi valt att dela upp då just... För att vi inte ska ha två timmars avsnitt. För panelavsnitten blev väldigt långa också. Sen var det mer ögonvittnen. Vi kom till Alf E. Del 1-3 var avsnitt 64-66. Och Alf E. aktualiserades ju väldigt mycket med Stocklassas prisbelönta bok som kom 2018. Som väl lyckades bli etta på Amazon ganska nyligen.
Också. Mm, stämmer.
Så grattis Stocklassa. Mm. Men han gillar ju Alf E. Och då hade vi till och med nämnt den utpekade intressanta personen från Stocklassas böcker. Känd som Jakob Tedelin i böckerna. Mm, han finns med i Alf E. del 3.
Vi kan säga det, vi har ju haft tur där. Det var som det som med Skandiamannen. Där körde vi ett antal avsnitt, sen kom det ett större avslöjande eller media uppbord i alla fall om det. Och likadant med Alf E. Att du hade gjort dina avsnitt, sen dröjde några år så kom det ett uppsving för det igen. Så det är, ja, fingertoppskänsla eller tur, det får ni bedöma själva.
Sen kom Tobias med podden som sponsor när han sponsrade Walkie-talkies med Lars Borgnäs, del 1-4. Eller kanske bara var del 2-4 som du var med på.
Jag har för mig att sponsrade hela...
Ja, det kanske var hela serien.
Ja.
Det är också väldigt omtyckta avsnitt har jag uppfattat. Jag får ofta frågor om dem. Lars har tackat nej. Och var med mera. Jag tror att han gör det av privata skäl, att inte ha någonting med podden. Men han är alltid välkommen tillbaka. Han nämner ju saker där på slutet. Mm. Och de har inte förklarat vidare. Men min uppfattning, eller min gissning, är att det är precis de sakerna som Gunnar Wall tog upp i huvudet på en påle. Så därför tyckte Borgnäs att det var... Ja, han behövde inte säga samma sak igen.
Handlar det om Lisbeth?
Och, ja, precis. Han har inte bekräftat det. Ja, vi tog även upp Dekorimamannen som ju är ett kommande spår i podden. Men det han Lars pratade om också. Ja, det var väldigt mycket vi hann med på den här avsnitten.
Mm. Mm. Han är ju behaglig att lyssna på, Lars Borgnäs. Liksom. Man får sådana här flashbacks till 90-talet när han körde striptease och Norra magasinet och sådär.
Ja, fantastiskt duktig.
Ja, absolut.
Så, och det var roligt för när han satt med honom så hade lånat lokaler och Agrikall. Idag är första gången vi sitter i en riktig inspelningsstudio hos Nent på Ringvägen. Men det närmaste vi har kommit är ju studion hos Agrikall. Som var snälla nog låna ut det IT-bolag som gör en podd om systemutveckling. Men då kom Lars Borgnäs in där och jag bara, vill du ha vatten eller kaffe eller någonting? Liksom, ja, nej, så här, nu kör vi. Och sen bara, tänker han aldrig sluta prata? Jag började bli trött. Men han körde på i 180 och allting han sa hade ju fantastiskt värde. Otroligt bra på.
Jag har ju lyssnat på de avsnitten flera gånger faktiskt.
Ja, det är grymt, men jag skulle verkligen vilja ha med honom igen. Mm. Men det han vill ha av mig om vi ska ha med honom igen är att vi måste ha ett riktigt bra ämne där han skulle kunna tillföra någonting som ingen annan kan tillföra. Typ det, okay. Det var jag uppfattat. Så om någon kommer på något sånt så nämn det för mig. Ska jag göra ett nytt försök.
Absolut.
Det blir mycket framtidsvisioner i alla fall, fast det är tillbakablick.
Ja, snart kommer vi till framtiden också. Israel och Mellanöstern 71-72 avsnitt. Förvånansvärt innehållslösa tyckte jag. Jag hittade nästan ingenting. Man hör ju ofta så här, Mossad, så här, oj oj. Men det kommer inte så långt med. I avsnitt 73 provade vi att ha en Palmepanel för första gången. Och sen blev det långkören över sommaren 2017. Polisman A, 8 delar! Mm-hmm. Ja, några reflektioner på Polisman A's bravader.
Det finns ju väldigt mycket om honom då, så det är inte så konstigt att det blir de här 8 avsnitten. Det går nog att göra ytterligare avsnitt där, kan jag tänka. Men det är en spännande figur. Så, sen är då frågan... Koppling eller inte koppling till själva mordet. Det.
Ja, det vet vi ingenting om.
Det är knäckfrågan då.
Ja, men det gäller ju alla spår.
Så är det.
Jag tycker mig, jag uppfattar det tydligt när jag undrar arbetet med polisspåret, att det finns ju liksom två grupper av poliser egentligen. En centrerad runt polisman A och en centrerad runt de gamla medlemmarna av baseballligan. Och de har inte jättemycket överlappning. Ja, och sen då skilde jag mig under dramatiska former den sommaren 2017. Och då tänkte jag, hur ska det här gå? Så att jag flyttade seriemördarpodden till att bara gå varannan vecka. Så tänkte jag, vad har jag med Palmemordet? Och då dök Tobias upp och tyckte, men jag kan åka till ett annat land och intervjua Anders Leopold för dig.
Ja.
Bara, tack, tyckte jag.
Ja, alltså det intressanta var ju, nu har du ju sagt att det var en skilsmässa, så att jag har sagt flytt innan bara för att jag tänkte, men...
ja, det var ju en flytt också.
Ja, det var ju en flytt också. Men... Det var ju inte bara det att du skilde dig. Jag skilde mig i samma veva. Så vi var båda nyskilda och lite... Ja, jag vet inte. Arbetskapaciteten gick ju upp för min del då i och med att jag nu träffar barnen om helgerna istället för att träffa dem varje dag då. Vilket ju var en stor saknad givetvis. Så fick jag göra någonting med den där tiden. Och Anders Leopold, han bodde många år i Eringsboda som inte ligger långt ifrån där jag bor nere i Blekinge. Och då tänkte jag, perfekt. Han är nära till hands att intervjua. Victor Gunnarsson bodde inte heller så långt ifrån där jag bor när han levde nere i Blekinge. Jättebra, då kan jag gräva där jag står. Klassisk journalistgrej då. Det var inte riktigt så lätt. Anders Leopold hade alltså förlagt sitt vinterresidens till Teneriffa tror jag det var. Och på sommaren befann han sig uppe i Norge. Och då var jag så inkörd på det här ämnet att... Alltså jag behöver komma ifrån lite. Om jag ändå ska ifrån lite kan jag likväl göra en intervju. Och så blev det så. Jag åkte upp till Norge och gjorde 3 avsnitt som jag erbjöd podden då. Så det var det första jag gjorde åt podden här.
Och sen fick du tillfälle att fota av Wingrens pärmar.
Ja, jösses.
Hur lång tid tog det?
Ja, det tog, det kan vi säkert
alltså
kolla.
Alltså 15 pärmar?
Det, 15 pärmar med ungefär 100 dokument i varje tror jag. Jag satt ju, måste ha blivit 2 nätter ungefär med allt det där i alla fall. Och då hade jag ju bara mobilkamera med mig, för jag visste ju inte att jag skulle få... Jag visste att jag skulle få se någon av pärmarna, alltså bara se omslaget då. Men jag fick ju tillgång till allt material och fick till en deal där vi kunde använda det i podden också. Ja. Så att jag satt 2 nätter i rad i alla fall. under de 3 dagar jag var där uppe och fotade dokument. Och det blir ju sådär, även om vi nu har kommit fram till att de här dokumenten, alltså de har offentliggjorts via Anders Leopold i böcker och liknande. För utredare och sånt där är det ju inget nytt, men man var ändå ganska nervös när man åkte hem sen. Jag laddade upp, jag sparade över allting på en extern hårddisk, lade på Google Drive och så vidare, bara för att veta att skulle någonting hända, det låter lite löjligt, men skulle någonting hända så finns det i alla fall på flera ställen. Så att,
Vi tog även kontakt med Palmeutredningen här och frågade om vi fick använda det här materialet.
Ja,
de sa att om det har begått en synd här så är det Wingren som har skyldig till den och inte vi.
Det stämmer bra. Ja, det stämmer bra.
Ja, det är grymt. Ny information har ju blivit lite av det där som man bara har hört lite rykten för tidigare, men jag tycker nu blir det lite mer att få ta del av autentiskt material så där, så det där stämde. Ja, det där kanske inte stämde, men ja, det är jättebra jobbat.
Alltså utan Perman hade ingen känt till Jesusfolket.
Nej, just det. Vi kommer dit.
Och knappt någon Victor Gunnarsson heller. Jo, kanske, men ja. Mm.
Tobias måste ha gjort ett bra jobb, för bara 2 avsnitt senare, i avsnitt 89, så var du castad som Victor Gunnarsson. Det började väl i avsnitt 90 då, det här 8 timmars förhöret, 4 2-timmars avsnitt på raken. Ja, det var en pers.
Det var en intressant, några intressanta dagar där, det var det absolut. Det var det.
Ja, någonstans i den vevan så slank Gunnar Wall in och gjorde huvudet på en påle 1 och 2 då. I avsnitt 97 så fick folk rösta igen och Christer Andersson vann igen. Sen hade vi en Palmepanel i avsnitt 100 för att fira 100 avsnitt. Det är väl lite samma sak som vi gör idag. Sen var det mycket Victor Gunnarsson, Mon Cheri, Saga, Bulgarer. Och sen har vi det kontroversiella Anna Haga-avsnittet.
Mm,
där vi då, ja, du har ju förklarat i avsnittet vad som hände med avsnittet.
I korthet var det så här, Anna Haga släppte en bok om sina upplevelser. Vi var i kontakt med Anna Hage, eller rätt sagt hennes publicist, och fick nej till en intervju. Det hade varit allra bästa givetvis. Men vi fick tillåtelse att använda delar av ljudboken i podden.
Ja.
Och när jag fick det här från förlaget helt enkelt, så fanns det inga restriktioner på vad eller vilka delar, utan det skulle hon återkomma med. Och då hade jag sagt till att vi behöver veta det innan det här och det här datumet.
Mm.
Och för att det är då jag måste skicka mitt avsnitt. Som du vet, Dan, jag har inte alltid tid med att skicka mina avsnitt ändå. Liksom, så att,
nej, det stämmer.
Så att, men det blev inget svar där. Så att jag skickade ett mejl dagen innan och sa att jag har inte fått några restriktioner. Innebär det att vi kan ta de delar som är vettiga? Liksom. Jag fick ingen reaktion på det heller. Så det gjorde vi då. Det var ändå inte mycket ur ljudboken som vi hade med. Så, men det väckte ont blod sen, för att vi fick, eller jag fick, en ganska skarp propå om att det här var inte det vi kom överens om. Och då skickade jag mejlen och bevisade att det fanns ingenstans där det stod vad eller hur mycket vi fick använda.
Ja.
Så att jag hade agerat utifrån de direktiv vi hade fått, så att säga. Men de hade velat ha specifika delar av ljudboken med i avsnittet som de hade bestämt.
Och det är därför avsnitt 107 är ett av de kortaste man bortser från kanske första avsnittet.
Ja, för att inte skapa mer problem, varken för dem eller för oss, så valde vi att klippa ner det och så förklarade jag snabbt vad det här inslaget handlar om då, som vi fick klippa bort helt enkelt.
Mm. Ja.
Det är väl någon kommunikationsmiss och ungdomlig entusiasm skulle jag tro kombinationen där.
Sen tänkte vi ju kanske, om det här hade varit framsidigt format, så tänkte vi täcka andra Palmeböcker på samma sätt. Men i och med det här så la vi det lite åt sidan. Men att gå igenom Palmelitteraturen är en sak jag funderar på i framtiden. Men då måste det ske på något annat sätt.
Ja, för det blev ju en backlash i med att det blev som en slags recension av boken. Och det blev ju lite backlash där, för att folk tyckte att jag recenserade personen lika mycket som boken. Och ja, jag vet inte. Det kanske inte var rätt format för podden i alla fall. Men vi har provat det. Vi vet att det inte funkade i det formatet. Då kan vi göra någonting annat till nästa gång.
Jag har ju ofta tydligen alla mina poddar att liksom allting är värt att prova en gång. Och sen går det inget bra så gör ett misstag inte så stort. Men att göra samma misstag 2 gånger ska man försöka undvika. Vi gjorde en massa vega-avsnitt. Vi pratade om scientologerna. Vi gjorde det första Palmevandringsavsnittet.
Just
det. Runt 111. Och det är jag nyfiken på vad folk tycker. Vill ni ha de avsnitten? Men jag tycker det är ett roligt sätt att låta lyssnare få komma till tal. Och även då visa lite hur stämningen är på Palmevandringarna. För de är ju ett väldigt trevligt inslag tycker jag i arbetet med den här podden.
Var det lite intervjuer och sånt? Ja, där, va? Ja, just det. Då
minns och så jag. Spelar han in mig i smyg när jag pratar. Ja. Och jag censurerar inte mig själv på palmvandringen lika mycket som jag gör i podden. Så det ledde då till kontroversen i år.
Ja, nej, jag frågade ju om jag fick spela in dig under resans gång och det fick jag. Men däremot så, jag levererar ju färdiga avsnitt. Och då blev det ju så att det var något namn som inte skulle varit med där när vi sen skulle publicera det.
Tidigt på 2018 kom ju Anders B.s kamraters vittnesmål ut och det var avsnitt 115. Det tyckte jag var väldigt intressant, för det var ju någonting vi hade funderat på mycket innan, vad de faktiskt hade sagt.
Ja, jättespännande. Man blir ju eld och låga när det kommer ut nytt material. Sådär.
Ja, efter 32 år.
Ja, liksom, precis. Nej, men det var jätte... Det bekräftades än en gång att Anders B, vittnet där utanför, inte var så långt norrut, utan stod precis utanför bankomaten där och... Nicola F, vittnet då, som möter paret Palme med en person som kommer bakom. Det tyder ju där, med de här vittnesmålen då från Anders B's kamrater, så verkar det inte vara Anders B som kommer bakom paret Palme.
Nej, och är det inte Anders B, vem är det,
ja, vem är
då?
Det då? Precis. Mm. Nej, jättespännande.
Vi hade en till Palmepanel, avsnitt 119. Sen pratade vi om Börje Wingren. Sen kom du med, Johan, i Yvonne och den springande mannen som är avsnitt 122. Det är alltså 78 avsnitt sen.
Ja.
Jag tyckte att det var jättebra.
Ja, absolut.
Tack.
Sen gjorde vi mer Skandiamannen när Filter hade kommit ut då. Jag pratade Eva Rausing med Gunnar Wall. Och sen i avsnitt 129 så började vi serien Mytmosarna.
Ja, det stämmer. Någon slags förtida embryo till det som sen blev Tänk om. Mytmosarna handlar alltså om att titta på myter inom ämnet Palmemordet och se om det finns någon rimlighet i dem överhuvudtaget. Och där har vi haft jättemycket. Jag vet, du och Johan har varit inne och hjälpt till en hel del där i de avsnitten också. Och nej, jag tror det känns som att folk gillar formatet där. Så jag tror det är en bra grej alltså, absolut. Ja. Och det är någonting som behövs.
Ja, jag tycker det är jättebra. Det är precis lite det handlar om. Försöka städa undan gamla myter som återkommer gång efter annan. Men det svåra är liksom att totalt spräcka dem kanske. Mm. För vi har en begränsad mängd information hela tiden att utgå ifrån.
Ja,
alltså... Så många frågor liksom att det står någonstans bara och vägrar. Det blir lite ord mot ord och sannolikheter till slut. Så, men i den mån det går så tycker jag försöka få bort. Så vi kan rensa bort ogräset så att säga. Ja.
Jag är inte så pigg på att ta ställning i saker utan visa alla möjligheter. Men mytmosarna specifikt, det är liksom där tar vi ställning. Där krossar vi myter som måste bort från arbetet runt det. Vi måste komma någonstans, måste kunna avfärda någonting. Ja.
Nej, men sen är det väl skillnad också. Om du säger att scientologerna mördade Olof Palme, så har du ju, då är det ju en åsikt du har. Men om man med hjälp av tillgänglig fakta i alla fall kan göra det mer eller mindre troligt, så är det ju egentligen inte att vi tar ställning utifrån vår eget, alltså hur vi själva tycker, utan nu är det att vi tar ställning utifrån befintliga dokument helt enkelt. Så det tycker jag ändå finns en skillnad i.
Ja, men jag vill ju helst att det beslutet, det ställningstagandet ska ske i lyssnarens hjärna.
Nej, men är man tydlig och hänvisar till sina källor och sådär, så får ju lyssnaren möjlighet också att veta vartifrån informationen kommer. För gör man det inte, så kan det ju vara rent konspiratoriskt då, som att ni skulle kunna underhålla en viss typ av information för att bara prata om fakta som pekar åt ett håll och så vidare. Så
absolut.
Nej, men redogöra för källorna liksom.
Jag har faktiskt blivit anklagad för att hålla undan information om Dekorimamannen. Men var inte orolig, Dekorimamannen är ett kommande spår. Apropå källor så hade vi en underbar upplevelse förra sommaren. När vi i avsnitt 133 åkte till Kari Puttiainen.
Ja, det stämmer.
Och pratade med honom i 4 avsnitt. Och det var fantastiskt att han ställde upp det. Och då också att boken var på gång igen. Så nu finns ju inuti labyrinten att köpa igen.
Det finns det.
En av våra flitigast använda källor. Ni har allihop läst inuti labyrinten, misstänker jag.
Ja, brottstycken får jag säga.
Ja, ja, men den är inte gjord för att plöjas direkt.
Nej.
Nej, jag köpte ju min... på bokbörsen innan den kom ut då, för vad blev det, 800 kronor tror jag.
Som hittat.
Eftersom den, ja, den skulle ju inte släppas någon mer. Och sen så gjorde ni ett fantastiskt jobb då. Nu kom den ut. Men jag tror ändå den jag köpte, den boken är bättre faktiskt.
Ja, den är värd fyra gånger så mycket.
Ja, absolut. Jag tror att jag uppfattade på Kari som att de hade pratat om de skulle ge ut boken på nytt. Men jag tror inte han riktigt hade koll på hur stort intresset faktiskt var. Så jag tror att det blev en liten spark i baken där, som jag förstår det.
Jag blev förvånad faktiskt att upplagan hade varit så liten och att alltså man måste ju vara ganska inbiten Palmemordet intresserad för att vilja köpa in det till labyrinten. Mm. Jag tror inte många som slölyssnar lite kommer att investera i det här.
Men den tog ju skruv rätt högt upp. Hade inte Kjell-Olof Fält uttalat sig om inuti?
Det stämmer. Vi började även med polisspåret i slutet på förra sommaren 2018. Kom tillbaka till Skandiamannen lite. Vi polisspårade vidare. Stockklassa, att bok kom ut. Vi hade med Thomas Pettersson och Stockklassa i podden.
Stämmer.
Sen kom Paul Smith. Jag pratade med Gunnar Wall igen om mörkläggning. Sen hade vi debatten mellan Gunnar Wall och Thomas Pettersson. Mm. Och de antydde att de kunde tänka sig att ha en till sån.
Absolut, och det har inte vi någonting emot om vi uttrycker oss försiktigt.
Nej, verkligen.
Det hade varit alldeles fantastiskt.
Jag tycker det var ett av de bästa exemplen jag någonsin har sett på en sansad debatt.
Mm, verkligen. Mm. Vi var ju lite bekymrade, eller vi hade det i alla fall i åtanke att men tänk om det blir diametralt olika åsikter och man kastar, inte kastar skit på varandra kanske, men ändå att det blir den här spänningen. Men alltså, det är två fantastiska personer att sitta ner och prata med och som du säger, väldigt lugnt och sansat och mycket information, tycker jag. Vad säger ni som har lyssnat på det?
Jag tror det ligger mycket i Gunnar Walls personlighet. Jag ringde honom för någon dag sedan och så pratade vi lite om, jag är lite intresserad av RAF fortfarande. Och så hade vi en liten diskussion, men han har ju den framtoningen att det alltid blir ett sansat samtal, just som ni sa.
Nej, precis. Så Thomas Pettersson har haft kontakt med lite också, och ödmjuk även han inför uppgifter som pekar emot hans teori också. Jag var ju, vad ska jag säga, frilansade lite där åt sanningskommissionen och hade några inlägg på sanningskommissionen.com, hemsidan där. Mycket kring de här Skandiaväktarnas uppgifter om vad Skandiamannen hade berättat när han kom tillbaks cirka 20 minuter efter mordet, som då Thomas Pettersson bemötte. Så hade vi några växlingar där, och jag känner, som jag varit inne på tidigare här också, att till slut så vi har inte tillräckligt med uppgifter, ord står mot ord, så att vi la ner vår debatt så. Mm. Men den tycker jag, skulle jag vilja säga, mer intressant än det som blev primärt i Walls och Petterssons debatt. Det handlade mycket om Grand, som är ännu längre, både i tid och rum, från mordplatsen. Så att jag håller nog på de uppgifterna som vi tog fram genom sanningskommissionen.
Finns hela den här dialogen på...
Ja, den finns ju uppdelad i tre olika inlägg, tror jag. Jag avslutade med något konstaterande bara att vi...
Ja. Håller Thomas Pettersson stenhårt fast vid att Skandiamannen ska ha varit vid Grand, eller vacklar han på...
Jag vet faktiskt inte så mycket om hans... För det har jag inte diskuterat med Thomas Pettersson. Nej. Utan så att... Men ja, det är en del av hans teori. Men jag tror han är öppen för det mesta. Han verkar väldigt ödmjuk sådär.
Jag upplever också det.
Mm.
Ja, och nu börjar vi närma oss modern tid. Det har varit mycket polisspår på sistone. Vi har haft lite Viktor Gunnarsson också. Och vi påbörjade i avsnitt 191. Mordets psykologi. Mm. Del 1.
Det gör det.
Ja. Betyder det att det kommer fler delar, Tobias?
Det finns konkreta planer på det, ja. Vi fick ju med oss professor i psykologi, Henrik Ankarsäter. En väldigt, också en ödmjuk och väldigt pedagogisk person med stor kunskap inom det psykologiska och psykiatriska området, som kunde hjälpa oss och förstå i första hand Viktor Gunnarsson, som han själv var intresserad av då. Och det finns planer på att följa upp det här med åtminstone ett avsnitt till. Men tanken är ju att som professor i psykologi så har ju Henrik varit inne på gärningsmannaprofilen, hur man kunde komma till de slutsatser man gjorde och vad på den psykologiska grunden som är vettigt och inte. Så att tanken är att försöka göra en beskrivning av, eller gå igenom gärningsmannaprofilen och titta på den lite mer ur psykologisk synvinkel, kanske inte bara kriminologisk då helt enkelt. Och se, kanske förklara en del varför man kom till de olika slutsatserna och så vidare. Det man först måste göra där är ju givetvis att kontakta de som gjorde profilen helt enkelt. Och se om det finns något intresse att se vad det kommer till. Och där har vi inte någon lycka än så länge.
Spännande. Underbart. Jag tycker det var ett kanonavsnitt med Henrik där. GMP-avsnitten i podden är de jag har lyssnat mest på, tror jag. Mm. Jag tycker de är väldigt spännande. Sen är det ju framförallt också att ta upp kritiken mot GMP. För den instämmer jag till mångt och mycket i också. Då. Ja. Så men det är jättespännande.
Ja, jag tänkte på det. Det är ju det som är mest spännande med gärningsmannaprofilen. Det är ju det här att har mördaren lagt i utredningen? Det tycker jag är en intressant frågeställning.
Mm. Absolut. Den ska jag ta med mig till en berörd part, absolut.
Ja, det går ju inte att svara på den.
Nej,
men det... den är suggestiv liksom. Mm.
Det kan finnas teorier om det utifrån professionen, absolut. Sen har vi fått förslag på att göra liknande psykologiskt inriktade avsnitt om andra personer kring mordet, men vi drar oss lite för det av två anledningar. Det ena är att det saknas information helt enkelt, och det andra är att det blir lätt att man hamnar i en diskussion där man sätter en stämpel på någon som kanske, ja, jag vet inte, lite udda eller bärande av någon form av psykiatrisk diagnos eller liknande, och att det får en, så att säga, större betydelse för lyssnarna än vad det var meningen i avsnittet. Och vi känner väl att när det gällde Gunnarsson hade vi så mycket information att det gick att åtminstone resonera kring det. Och han har också varit väldigt öppen med att nå ut med sin historia. Men i dagsläget ser vi inget, varken något intresse eller något egentligen behov av att göra det med några andra. Vi har föreslagit Skandiamannen och liknande, men idag finns det ingen tanke om det, utan vi vill hantera det väldigt försiktigt. Där är både jag och Henrik Ankarsäter överens, att vi vill vara försiktiga med att gå utanför vad hans profession egentligen säger helt enkelt.
Jag tänkte på det när vi pratade om gärningsmannaprofilen, så skulle jag vilja komma med ett litet tillrättaläggande. Jag blev så förvånad när jag lyssnade på ditt program nummer 19. Då var det så att det var 86 misstänkta, var underrubriken. Ja. Och då var det nummer 62.
Ja.
Och det var otrevlig man vid valstuga.
Ja.
Då är det en kvinna som ringer in i februari 94. Och i augusti, september 91 så har hon då iakttagit en otrevlig man vid Socialdemokraternas valstuga i Sundbyberg. Han har kommit fram till henne och beskrivit vad som har hänt i skottögonblicket. Och så haltade han och påminde om Christer Pettersson. Och så har de pratat med en polisman som då identifierat honom som allmänt otrevlig person som antastade och hotade folk. Jag vet inte om du minns detta.
Ja, svagt.
Då är det så här att den här kvinnan som har ringt in det tipset, det är min farmor. Och jag skulle vilja förklara det här som, hon var alltså en stor Palmevän men hade lite livlig fantasi just i det här.
Aha.
Så ligger det till.
Så vi kan stryka den där punkten.
Vi kan stryka den punkten.
Ja, men det är underbart.
Ja. Där har vi rensat en sak då.
Då var ni på 85 då helt enkelt.
Ja.
Ja.
Några av de andra var kanske lite svaga också.
Du var någon som spelade flöjt vid graven eller vad var det på årsdagen? Det var något sånt här.
Jag har nog sällan haft så roligt som i det avsnittet.
Nej, det var... Ja, det är lite så faktiskt. Man ler lite när du kör det där faktiskt. Men som sagt, de hade precis släppt gärningsmannaprofilen där och det var mycket att spana på årsdagen. Och varenda skummis ryckte de nog in och drog av någon förhör där. Faktiskt. Det är den uppfattning man får när man läser det där.
Ja. Det finns minst en av dem som vi faktiskt kommer göra avsnitt om, som vi inte har gjort än. Men nu ska vi titta på framtiden, om ni inte har någonting att tillägga om de 200 avsnitten. Tobias, vad har du på gång i framtiden?
Jo, vi kommer fortsätta på den här serien Mordet i media, där vi med hjälp av tidningsartiklar då, framförallt även radioprogram och tv-program, försöker skapa en bild av hur utredningsläget såg ut just vid det här tillfället då det publicerades helt enkelt. Och jag tror att det kan vara väldigt bra för att få kanske en förklaring till varför man inriktade sig på vissa spår under en viss tid, eller ja, varför det skrevs på olika sätt under vissa tider. Att försöka ge en ögonblicksbild och samtidigt se hur media rapporterat om mordet. Det är det som rullar på nu helt enkelt och som kommer fortsätta i ett större antal avsnitt.
Ja.
Tänker du dig som en tidsaxel där du så att säga visa vilken information som fanns tillgänglig successivt?
Ja, det finns en tanke på det. Sen var vi hamnar i realiteten med det beror ju också på tidsåtgång och liknande. Men att i alla fall försöka spalta upp att dagen efter mordet var det de här uppgifterna som fanns. Och då var det kanske inte så konstigt att man började titta i vissa kretsar eller så vidare. Även om man inte är superintresserad av varenda liten detalj så ger det ändå en stämningsbild. Man får en liten förklaring till hur läget var. Alltså den här förlamande sorgen som var, och säkert glädjen i vissa kretsar också efter mordet och så vidare. Så att jag tror det kan vara vettigt.
Och för de lyssnarna som är intresserade av detaljer som jag själv så tänker jag det som är, eller tankar jag har haft och även de jag umgås med samma intresse har ju varit att kartlägga vittnesuppgifter kontra media. Det här med signalement och olika förhör som kommer lite senare och hur mycket har de smittats av media och sådär. Det är en omöjlig fråga att svara rakt på sådär, men det är ändå, man kan få en liten hum om när det liksom använder typ av beskrivning som igår stod i Dagens Nyheter eller Aftonbladet och sådär. Ja, så det kan vara tips till lyssnarna och liksom också ha vittnesförhören till hands när man lyssnar på de här avsnitten.
Ja, typ när nämns walkie-talkies första gången? När kommer den här haltande gången med? Och
precis.
Sånt som uppstår efterhand. Ja.
Sen har vi också en intervju på gång som är väldigt intressant. Så att det är en av de personer som var bland de första på mordplatsen helt enkelt. Och där, jag vill hålla lite på detaljerna där. För att jag vet inte riktigt när det kommer att bli den. Det jag vet är att vi har fått ett okej från personen i fråga. Och att jag kommer att intervjua honom som det då är. Men vi får hålla lite på detaljerna där. Men det kan bli en väldigt bra intervju i alla fall. Det är jag övertygad om. Så det är väl det som ligger närmast till hands nu.
Vad förväntar ni er av de kommande 200 avsnitten? Eller vad vill ni se?
Jag förväntar mig en intervju med Wilhelm Agrell. Det skulle vara väldigt spännande.
Just det. Freds- och konfliktforskare gärna med något sånt.
Nej, han är alltså professor i underrättelse.
Och till och med så,
ja. Ja, i historia. Jag vet inte, han jobbar på Lund i alla fall. Och han kan allt om IB och en del om det som vi kallar för Stay Behind.
Spännande.
Mycket bra, mycket bra.
Ja, han var väl tidigt ute och pekade lite åt de här hållen.
Ja,
artiklar också.
Han figurerar ju som spränglärd akademiker redan i 1987 tror jag, med en tv-debatt. Och sen har han följt med så att säga i mordet på Olof Palme som kommentator.
Spännande. Tobias noterar.
Jag noterar här.
Som vår inhouse-journalist så är det Tobias som har ansvaret för intervjuerna. Om
precis.
Det inte är Gunnar Wall som jag pratar med.
Nej, det är sant.
Eller Borgnäs. Eller om vi lyckas få tag på Leif G.W. Persson. Ja, vi jagar Leif G.W. Persson.
Ja, det gör vi.
Leif, du vet att du vill. Mm. Är det någonting annat ni vill se och höra i framtiden?
Det faktiskt. Ja, det skulle ju vara då Leif G.W. kanske.
Mm. Ja, det. Men, ja. Om vi lyckas så, alltså vi vill också väldigt gärna ha med Leif G.W.
Jag hoppas ju på mer information. Kort och gott, liksom.
Absolut.
Ja, det är när jag började den här podden, då tänkte jag att det kommer inte komma någon mer information. Nej. Men sen 2018 kom det fyra paket med ny information. Mm. Det var så här, va? Hur kan det komma ny information fortfarande? Men det kan det. Mm.
Och jag tänker de gäster som framförallt du, men senare också vi har haft, så att säga, det går inte heller för hackor. Alltså, när du startade podden, trodde du att du skulle få in så pass ändå kända namn? Jag tänker Borgnäs.
Nej, verkligen inte.
Gunnar Wall. Ja.
Nej, vi har fått med de vi helst vill ha med.
Absolut.
Ja, förutom Leif G.W. Persson.
Ja.
Men har ni tips på personer som borde intervjua som ni tror kan vara bra avsnitt så meddela dem till Tobias. Mm. Kanske på Palmordets Facebook eller direkt till honom. Tobias kan nås på PRS Media på Twitter och Instagram.
Mm.
Jag gör ju de stora spåren, eller spåren överhuvudtaget, efter ordningen på Patreon. Precis som jag sa i avsnitt 1. Och nu kommer de i omvänd ordning. Längst ner på Patreon, så redan finansierat, så kommer vi att göra Christer Pettersson. Vi kommer att få höra ett oändligt antal avsnitt om Christer Pettersson. Vi har lagt dem där de ligger på Patreon just nu för att det kommer i princip bli när vi börjar dra ner på podden. Jag misstänker att många inte kommer vilja höra så mycket information som det finns om Christer Pettersson. Jag tycker Christer Pettersson är en otroligt spännande person. Och jag har faktiskt ett avsnitt på gång som kommer handla om Christer Pettersson som innehåller helt ny information som inte många har hört. Men jag kommer även gå på djupet med till exempel de två poliserna som blev tvungna att utreda Christer Petterssons katter. Och liknande finns oändligt mycket material i Christer Pettersson.
Katten Måns, va?
Ja. Ja, och den andra katten.
Katten Måns, han är en del av alibit, är det så? För att ja, det var någon tjej som ringde till Christer Pettersson.
Ja, precis. Som nämnde att hon hade blivit förhörd av Palmeutredarna. Och det här samtalet var ju då avlyssnat av polisen då. För de hade ju då förväntat sig att skulle han vara skyldig så skulle han ju bli förskräckt över att de hade nått henne och så. Men han avslutade väl det samtalet med att, åh nej, katten Måns är bortsprungen eller någonting sånt. Så.
Vi kommer tillbaka till det i Christer Pettersson-avsnitten. De kommer även att börja med en stor serie om Sigge Cedergren som ju är den mest förhörda personen i Palmemordet. Och så får vi höra Sigges fantastiska historier. Och jag tycker nog att det borde göras en tv-serie om Sigge Cedergren. Hur många knarkgrupper var det som spanade på honom? Det var flera olika.
Ja, absolut.
Han driver sin narkotikaförsäljning. Alla vet om den. Han kan inte ens låsa dörren till sin lägenhet. Han har en roterande säng för alla sina flickvänner. Han har en hyllor fulla med afrikansk konst som han har tagit emot som betalning för narkotika eftersom han är alldeles för snäll. Och det är vapen överallt. Det här måste ju bli en tv-serie förr eller senare. Han är en väldigt spännande person. Och ett av de viktigaste vittnena då mot Christer Pettersson. Men det kommer vi tillbaka till. Den person jag inte tog upp från gärningsmanprofilen var ett av de tidiga spåren som vi hoppade över på Patreon. För Patreon gick lite bättre än vad jag trodde. Så att vi kommer även att prata om jugoslaven som garanterade att han skulle skjuta Palme och även då blev misstänkt. Vi ska göra den chilenska säkerhetspolisen, Dina. Och där ska vi även ta upp då Robert Townley som har erkänt att han två gånger var kontrakterad att mörda Olof Palme.
Och det blir dina avsnitt då?
Ja, det har vi inte gjort upp än. Vi ska prata jättemycket om Oxen. Jag tog nyligen upp att det var Christian Dalsgaard som ansvarade för tillslaget mot Oxen. Men vad exakt de hittar på Oxen? Alla de här, det här är en del av tv-serien om Sigge Cedergren och Oxen, den här fantastiska illegala klubben som alla känner till där ingen får dricka alkohol men gör det ändå. Och den är full av de här skurkarna, så här Janne Värmland och liknande. Och de här förhören har något slags värde. Det har mycket med palmordet att göra, tror jag.
Jag tror att den heter BK Oxen faktiskt, har jag sett i lite äldre dokumentation. Jaha. Från 82-83, lite knarkmål och sådär. Bridgeklubben.
Bridgeklubben, ska vi spela bridge på
BK Oxen?
Banditklubben blev det ju i alla fall. Men jag tänkte på det, du nämnde en tv-serie om Sigge Cedergren, att det hade varit kul att göra. Är det inte så att vi har en tv-serie på gång, är inte vi som är du och jag, men visst är det en tv-serie på gång om Palmemordet?
Ja, det är en tv-serie på gång om Palmemordet, i vilken jag figurerar.
Precis.
Där jag spelar en person som, jag spelar i princip mig själv, och är med i Efterlyst. Jag pratar med Hasse Aro om stora genombrott som har gjorts i tv-seriens fiktionära handling. Då. Så att den ska komma, är vad jag tror idag, i april 2020. Och jag tror att jag är med kanske i 40 sekunder eller något sånt. Men det var roligt.
Det har vi ju regissör, nu ska vi se, regissör och huvudrollsinnehavare i alla fall som har varit på Palmevandringen.
Han är inte regissör, men han är producent i några
fall.
Och idéskapare, manusförfattare och huvudperson.
Ja, han är allting utom regissör. Så.
Precis, de har en annan regissör. Ja, sen ska vi prata om sådana spår som folk nämner hela tiden, Svartenbrandt, Stig Bergling, även då exotiska uppslag, man kanske lite mer ovanliga spåren som kommer tillbaka. Vi ska prata om EAP. EAP är ett eget spår. Vi ska prata om Iran och Irak. De här avsnitten var nära att göra. Jag kom ganska långt på dem. Men andra avsnitt hann före. Och konflikten mellan Iran och Irak är ju väldigt intressant. För till slut vill varken Iran eller Irak vara med i det här kriget längre. Men de drivs på att fortsätta kriget. Och det är där då Palme dyker upp som medlare. Och på samma dag som han dog så träffade han ju ingen mindre än Bagdad Bob, den berömda presstalesmannen för Saddam Hussein då, som blev föremål för åtlöje 2003 under Irakkriget.
Han var väl utrikesminister då, var 86?
Ja, det kanske var det. Tror jag. Mm. Och Palme ska ha blivit väldigt upprörd under det samtalet, eller efter det samtalet. Vi ska prata om Bofors och det här, det spåret som många kunniga i Palmemordet säger alltid, ja, det är intressant, men det har varit svårt att hitta någon substans i, men nu har det ju kommit ut lite nya papper här, har jag hört rykten om. Några privatspanare har ställt upp väldigt kompletta teorier. Det här de har med stora mängder text förklarat precis hur Palme går till. Och jag har valt ut några av de bästa att ta upp i spåret privatspanarnas teorier. Så det kommer att komma. Vi kommer att prata om spaningsledarna. Och då kommer jag ju att ta mig an problemet Hans Holmér. Så att när vi pratar om spaningsledarna, då kommer vi att betrakta Hans Holmér som lite misstänkt och lite underlig och försöka granska honom kritiskt. Men när vi gör PKK, då kommer vi att betrakta Hans Holmér som den västernhjälte han vill se som. Ska vi se om PKK är ett så dåligt spår som alla tror, eller om det faktiskt fanns någon substans för vad Hans Holmér sa. Vi kommer givetvis att prata om CIA och USA. Vi kommer att prata då om PKK. Vi kommer att gå djupare in på mordvapnet. Vi har ju tagit upp mordvapnet lite grann, men vi kommer att prata mycket mer om mordvapnet och om turerna runt de här olika vapnen som har misstänkts vara mordvapnet, som ja, mockfjärdsvapnet och liknande. Mm. Vi kommer givetvis att prata massor om Sydafrika. Jag har tidigare sagt att det finns 5 stora spår som har mycket material, och Sydafrika är ett av dem. PKK är ett annat, Christer Pettersson och då polisspåret. Vi kommer att prata om Dekorima-mannen. Vi kommer att prata om Stay Behind. Jag kommer eventuellt att ta upp Brabant-morden i den här podden. Jag gjorde ett avsnitt tidigt i seriemördarpodden om Brabant-morden. Men Brabant-morden kan ha anknytning till Stay Behind. Och jag behöver göra om de här avsnitten, för att jag kommer fram massor av mer information som jag inte hade då. Då tänker jag att det kanske är lämpligt att göra dem här. Och de, Sveaborg, Operation Ala Gryning, allt det underbara ska vi prata om i den här podden. Vi kommer även ta upp underrättelsekomplexet. Det finns ju mycket så här underrättelsesaker som kan vara intressant att prata om, men som kanske inte har en tydlig koppling till Palmemordet. Men just hur underrättelseverksamheten såg ut 1986. Sen har jag lovat att om vi kommer upp till högsta mål i Patreon ska jag berätta vad jag tror om vem som sköt Palme. Mm. Och dessutom presentera en 10-topplista som jag står för. Fram till dess kommer jag inte att svara på den frågan. För det är inget viktigt vad jag tror eller vad någon annan tror. Det är alldeles många som har trott saker i Palmemordet. Vi vill veta fakta. Vi tar även gärna emot idéer på avsnitt. För att det kan ju dyka upp saker som vi inte har tänkt på. Som det här med mediebevakningen. Och se vad medierna sa. Liksom. Det är en idé som slog oss ganska sent. Mm. Eventuellt och böcker. Ja, liknande idéer så får ni gärna komma med. För att vår intention är att göra den podden ett bra tag till. Minst 200 avsnitt till, tänker jag idag. Och att göra ett avsnitt varje onsdag mellan 30- och 40-årsdagen. Det vore intressant. Mm. Men det är ett tag kvar, så det behövs 300 avsnitt till.
Och är det så att ni vill lämna tips eller bara gå in och kommentera avsnitten, så finns vi på Facebook. Det är facebook.com/palmemordet. Det går alldeles utmärkt att skriva av er helt enkelt om vad ni tycker och komma med tips och idéer om avsnitt. Vi hinner inte svara på speciellt mycket vad gäller själva mordet där. Av den enkla anledningen att vi jobbar hårt med avsnitten helt enkelt. Men där finns ju bland annat Palmerummet där det finns många kunniga personer, bland annat våra gäster idag, som kan hjälpa till och svara kanske.
Ja, även Studio Palmemordet på Facebook är ett bra ställe.
Just det.
Prata Palmemordet. Finns det några andra forum för Palmemordsintresserade på nätet som ni rekommenderar?
Det eller finns ju den stora flashback-tråden kring mordet på Olof Palme. Som är, ja, det är väldigt mycket inlägg där.
Jag försökte plöja den.
Ja.
Har du plöjt den?
Nej, det kan jag inte påstå att jag har gjort.
Jag kom till inlägg 1900 eller något innan jag gav upp, och det är väl över 10 000?
Ja, absolut. Det är nog uppåt 97 000 inlägg nu, tror jag.
Va?
Ja.
Är det så många inlägg?
Ja. Eller har jag...
Oj, det lät osannolikt.
Jag kan inte killgissa här, men... Nej, men jag tror
vi gör det här i realtid. För er tar vi reda på hur många inlägg det finns i Flashback-tråden.
Ja, det här är jättespännande. Vi ska se. Mordet på Olof Palme, och där har vi i dagsläget 117 088 detta inlägg. Det senaste inlägget gjordes samma dag vi spelade in det här klockan 13.18. Och det här tar upp inte mindre än 9758 sidor på Flashback.
Ja, det var 9700. Okej, precis. Oj. Sidorna. Mm.
Det finns ju säkert en väldigt stor mängd inlägg på Palmerummet också, men som Facebook är konstruerat så blir det mer det som händer just nu.
Ja, det är svårsökt där, faktiskt.
Ja, väldigt svårsökt.
Tänk inte på det, Flashback har ju också den här tendensen att det tumlas om allting. Ja.
Jag tror att alla forum om palmmordet har den tendensen att allt det går i cykler och så kommer någon göra ett inlägg som startar en ny cykel och så är vi tillbaka 2 år i tiden.
Mm. Ja, så det ser ut.
Det är en sak jag observerar i Flashback-tråden var ju det här med att när det var lite stilt, då kommer någon lustig kurre in och säger så här, men det var ju Christer Pettersson, det har ju Lisbeth sagt. Och bara slänger in en brinnande fackla och säger oss män. Ja, Milos, du är här som lyssnarrepresentant. Och jag vet att du var lite ovillig att prata om det här, men du är ju medlem i ett band som heter Spaningsledningen. Kan du berätta vad ni gör?
Ja, precis. Vi spelar ju verandaprog skulle jag uttrycka med att genren heter om mordet på Olof Palme. Och det är ju inte så att vi jubilerar mordet på Olof Palme, utan det är ju ett brett persongalleri som vi kan gå in och plocka bitar av och skriva låtar om helt enkelt. Och vi har 21 låtar och ni var ju med allihop utom Tobias då, som i och för sig var bjuden när vi spelade på Malmskillnadsgatan. Och det tyckte jag var en rätt lacho grej faktiskt.
Det var fantastiskt trevligt. Det var jätteroligt.
Vi har ju lagt ut det, så det finns ju på YouTube. Du kanske har sett det.
Ja.
Ja, ja, det är väl vad jag vill säga om det, höll jag på att säga. Är det någon som fyller år och sådär, så kan vi komma och spela. Om det är någon Palmemordsentusiast som lyssnar.
Många av er låtar går att hitta på YouTube. Men nu har det även studioinspelats och kommer på Spotify.
Ja, vi funderar på en sån här digital release. Jag är inte teknikern i bandet, utan det är Karin då som sköter den biten.
Ja.
Jag skulle också vilja hälsa till Henrik, Karin, Jonas och Ragnhild som spelar i bandet.
Ja, ni gör ett fantastiskt bra jobb. Jag är väldigt imponerad av livespelningen.
Mm. Ja, vi tackar för det. Ja.
Det är nackdelen med att bo i Blekinge som jag gör, det är att det är långt till de där livespelningarna, att man får välja sina ögonblick. Men jag kommer att följa er på Spotify och på YouTube, och så hoppas vi att vi hör er live också vid tillfälle.
Mm. Jag tänkte poängtera det att framförallt så tyckte det var roligt att det var alla tillsammans som gjorde en rolig grej. Vi spärrar ju av trappkrönet där, och jag tycker publiken skötte sig minst lika bra som vi gjorde.
Härligt.
Det tackar vi för. Ja, då får jag tacka er för att ni har varit med i det här framtid- och dåtidsavsnittet. Vi kommer tillbaka omedelbart nästa vecka med att svara på era frågor som ni skickade in till panelen. Så, ja, tack så mycket.
Tack.
Tack.
Tack, tack.
Och tack till er för att ni lyssnade på Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mot på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Shala rampampa, shalalala rampampa. Hallå, hallå. Det är kallt på min borg. Jag är ensam, har legat ett år, bortglömd av polis och mediahus, som någon slags relik av ett Stockholmsbus. Ja, ni har sett mig förr och här är jag igen. Jag går i repris för 500 spänn. Lazarus reser sig, lura satan, hör knoternas rassel borta på tunnelgatan. Irsken bara trygghets fördömda kil, återuppstånden för en bättre deal. Beväpnad med kniv på små tjuvars vis, jag kanske sprättar upp magen på er folkhems gris. Kära systrar, här har ni er bror, rövar kungen från Rotebro. Jag tar vad jag vill från Systembolaget, skicka notan till Aftonbladet. Älvebro har fått er att tro att det var rövarkungen från Rotebro. Tjala rampampa, tjalalala rampampa. Jag är ett kaos på två ben, jag är buller och bång. Jag bor bredvid kattlådan på Polans balkong. Om ni vill mig något finns jag på sambandscentralen. Här flyttar på vapnet en gång om dagen. Hela folkets samvete är att ta festen med mig ner i helvete. Kära systrar, här har ni er bror. Rövar kungen från Rotebro. Jag tar vad jag vill från Systembolaget. Skicka notan till Aftonbladet. Gert Fylking, Robert Aschberg, Jan Gio, Kerstin Skarp, turen är sen, hela spaningsledningen. Sonny Björk och Älvebro har fått er att tro att det var rövarkungen från Rotebro. Tjala, rampampa. Tjalalala, rampampa. Tjala, rampampa. Tjala, rampampa.